Till mötets början ställer vi oss till tack och bön. Vår kära himmelske Fader, allsmäktige helige Gud. Ikväll vill vi tacka dig för att vi har fått samlas in till ditt ord. Vi ber att du låter din ande närvara och leda oss även under dessa möten. Så att vi var och en blir stärkta och vederkvickta i vår tro. Vi tackar dig, kära Fader, för att du har bevarat oss som dina barn in till denna dag. Vi ber att du välsignar oss, var och en också, ikväll och i framtiden. Att du knyter oss nära dig, nära din församling, så att vi orkar vandra denna tid vi har här på jorden. Så att vi en gång får komma till dig i härlighetens himmel. Och vi ber så som din son har lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter de oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelser, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Som ämne för kvällens predikan tänkte jag läsa ur Efesierbrevets 5:e kapitel, dess 21:a verser. Och orden lyder, läsa i Jesu namn. Ta alltså Gud till föredöme som han älskade barn, som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådan som drar men Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Kära ungdomar som är samlade här. På vägen hit kände jag att jag är nog den minst lämpliga att predika ikväll. Med ett kallt hjärta, med många tvivel, många frestelser och så ofta fallandes i synd, kommer jag hit och därför vill jag fråga er. Får jag tro mina synder förlåtna? Jag vill tro. Många tankar dök upp då det är en stund sedan jag har haft en predikan. Mycket har hunnit hänt. Säkerligen är det så också för er. Att mycket har hunnit hänt sedan ni har varit på möten. Då det har varit att man får anmäla sig för att komma på plats. Själafienden har inte låtit oss vara. Själv har jag känt hur han utnyttjar situationen. När man har varit borta ifrån Guds barns gemenskap, från Guds ords undervisning här på plats. Det har varit svårt att stilla sig och lyssna. Även fast många möten från många håll i världen har sänts, så är det så lätt att man låter det bli att lyssna. Man anser att man har så mycket viktigare saker att göra just i den stunden då man egentligen borde stilla sig, sätta sig ner och verkligen lyssna. Det här stycket vi läste var alltså ur Paulus brev till Efesierna. Paulus skriver på olika sätt till olika församlingar beroende på vilken situation församlingen befinner sig i. Ibland är han stöttande, ibland förmanande och tillrättavisande. Här i 5:e kapitlet så ger han råd om hur Efesierna bör leva. Han har förklarat hur anden är enig i Guds rike. Han har beskrivit den gamla människan och den nya människan. En människa som har fått bättringens nåd. Som har genom Kristus fått sin rättfärdighet och sin helighet. Jag tänker att vi som lever som barn i denna Guds barn i denna tid så ofta dras med i den stress och den jäkt som finns i vår tid, som är skapad av oss människor själva, så att vi inte har tiden att stilla oss för att verkligen fundera vad som är det viktigaste. Och med erfarenheten från skolan så förstår jag att det inte är alldeles lätt då man så ofta i skolans undervisning stöter på saker som strider mot den undervisning vi får i Guds rike. Det kan handla om sexualundervisningen i skolan. Det kan handla om sexuella avvikelser. Eller allmänt om det som i vår text skrevs om själviskhet, men kanske mer i den gamla översättningen talas om girighet. Där man framhäver människans absoluta rätt att välja själv vad man vill göra i sitt liv och med sitt liv. Det är inte något nytt. För redan i texten som Paulus skrev några årtionden efter Jesu död och uppståndelse, så skriver han detta brev till Efesierna. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Det här är grunden för vår tro och för vårt hopp. Att Jesus Kristus kom till världen för att försona dina synder och mina synder för hela världens synders skull. Det offret är så stort att vi som människor inte kan förstå det. I veckan så var jag på en resa med många kollegor från olika delar av landet. Och vid en middag satt jag med några av arbetskamraterna. Och det blev en diskussion vid matbordet där i restaurangen om vår tro och vår uppfattning. Han själv var muslim. Han hade svårt att ta in att Jesus är Guds son. Han pratade om att de också tror på Jesus som en av profeterna. Men att Jesus inte är större än någon annan av profeterna, utan att alla profeter är jämbördiga och lika viktiga. Det var bra diskussioner där också jag fick lära mig hur de tänker, eller han tänker framförallt. Man kanske inte ska dra alla över en kam, men han beskrev det utifrån sin uppfattning. Men han kunde inte ta in att Jesus var Guds son, utan att Jesus var född av jungfru Maria. Det stod också, framgick också i deras tro och deras religion. Men när han sen beskrev hur hans tro bygger så mycket på andra skrifter än deras bibel eller deras koran, att det finns viktiga böcker också efter den som beskriver vem som har sagt vad, vem som har skrivit vad, vem som var närvarande just när det skedde, så tänkte jag att här skiljer sig våran tro och deras tro väldigt mycket. Jag tror inte att någon kan bevisa vad som har sagts och vad som har gjorts i vilka tider. Det finns bibelforskare som försöker hitta svar på Bibelns berättelser. De faktiska historiska berättelserna försöker hitta bevis. En del kanske man har hittat några spår som man kan härleda till bibliska händelser. Folk som reser till Jerusalem och Israel kan få besöka ställen som man anser eller pekar ut som Jesu grav till exempel. Men det är egentligen ointressant. För det intressanta för oss Guds barn är att vi tror på Jesus Kristus som Guds son, som Gud sände hit till världen för våra synders skull. Vi har här framme två ljus brinnandes. Och det är inte bara en gammal tradition, utan dessa ljus är också ett tecken i Guds rike och även i Guds tjänster om helig ande. Helig ande som är Guds tredje persona. Gud, Fader, Sonen och helig ande. Här kommer ytterligare en del som är så svår att förklara, så svår att förstå. Men kära ungdomar här på plats, kära åhörare, var ni än befinner er i världen, där ni sitter och lyssnar, tänker tillbaka på ert liv. Om ni har fått närvara vid möten. Det kan vara stora möten med närmare 100 000 deltagare. Det kan vara små möten här på Fridsföreningen eller någon annanstans. Det kan också vara ett möte mellan två troende mitt i vardagen. Där finns helig ande. Den ande som gör vår vandring möjlig. Den ande som Jesus utgöt över sina lärjungar. Den ande som leder sin församling. Vi bad i bönen att Gud skulle låta sin ande leda också denna sammankomst. Och ibland använder man förståndet. Åtminstone själv gör jag det. Och jag minns i min ungdom när predikanter kom till den här platsen där jag nu sitter. Och de beskrev hur de hade stora tvivel. Och jag tänkte, hur kan de tvivla som känner Bibeln nästan utan och innan? Hur kan de förklara Guds ord så att det ger näring och vederkvickelse till vår tro? Det strider mot förståndet, men det är också tryggt att känna när man kommer till denna plats att man är inte ensam. Samma sak när man träffar en vän, en troende vän, vart helst i världen. När man har något på sitt hjärta man vill tala om, så finns den heliga anden närvarande. Och dess främsta uppgift är att undervisa och leda i rätt riktning, så att vi en gång får komma till härlighetens himmel. I texten så beskrevs också hur vi ska leva. Men samtidigt varnade Petrus också om sådant som inte passar sig. Han pratar om att det får inte vara tal om själviskhet och orenhet bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sånt passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Är det ett sånt liv du, kära ungdom, lever? Känner du att detta som beskrevs, som inte passar sig, det är långt ifrån dig? Medan det som avslutades här, att bara tacka sitt Gud. Av erfarenhet så kan jag nog säga att i vardagen så är det kanske framförallt de föregående sakerna som får plats i mitt liv. Så ofta glömmer jag bort vad det viktigaste i mitt liv faktiskt ändå är. Och jag kommer här att tänka på några nära och kära som har varit eller är svårt sjuka. Där en sådan situation får en verkligen att stanna upp. När ens egen svaghet gör sig påmind om hur livet efter detta börjar finnas i tankarna, då tror jag att, och har upplevt hos sådana människor, att då dyker just detta upp. Att det blir lättare att vara tacksam mot Gud eller till Gud. Man tackar för att han har bevarat en som sitt barn till den stunden. Och det enda man kanske ber om i den stunden är att om jag inte blir frisk, att jag bevaras som Guds barn intill döden. Där kanske för er ungdomar främmande. Men ju längre liv ni lever, desto oftare stöter ni på människor i svåra situationer som verkligen kämpar i tron med bara en kort tid kvar här i världen. I tiden. Men texten fortsätter här. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sånt som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni, var och en som sitter här, ni är oerhört viktiga. Inte bara för er själva, inte bara för era föräldrar, era småsyskon, utan ni är oerhört viktiga också för dem som sitter bredvid er just nu, eller någon annan vän, människa eller ett annat Guds barn. För kan det inte lätt vara så, av egen erfarenhet vet jag att för min del har det varit så att om jag har hamnat i någon synd, så är det inte säkert att jag vill tänka på det som en synd, utan jag kanske istället söker liknande människor som har liknande intressen, liknande värderingar, som kanske på samma sätt anser att det här är väl inte så farligt. Det här kan vi göra och fortsätta leva som Guds barn. Sådana vänner är kanske inte de bästa vännerna, utan de behöver vård, precis som jag själv i de situationerna behövde och behöver. Men är det lätt att vara den kamraten, den vännen som faktiskt står upp och säger att det här borde vi eller du inte göra? Det här är inte rätt. Det här stärker verkligen inte vår tro, utan tvärtom. Den försvagar vår tro. Den för oss längre bort ifrån Gud och Guds rike. Det är inte lätt. Och själv, i de situationerna, har jag tänkt att varför skulle jag, som själv är så misslyckad och så syndig, varför ska jag själv tillrättavisa någon annan eller ge någon annan råd om hur man bör leva ett liv som Guds barn? Men kära unga, kära åhörare, det är därför ni var och en är så viktig. För att påminna om, för det behöver vi var och en bli påminna om, det viktigaste i vårt liv. Vår tro på Jesus Kristus som Guds son, så att vi en gång får komma till härlighetens himmel. Vidare beskriver Paulus: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som står och sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Jag hörde en gång en predikan där en predikant talade om detta bibelstycke. Vad sånt folk har för sig för skymundan är en skam till och med att tala om. Men jag är nästan övertygad om att var och en av oss, när vi sitter med mobilerna i handen, så är själafienden extra alert. När det kommer en sida på kvällstidningarnas hemsidor till exempel. Det finns en lockande rubrik. Vi klickar på den, kommer vidare och blir intresserade av något och kanske söker oss längre och längre och hamnar på ställen där vi till slut känner att det här är inte rätt, eller det här är fel. Och han beskrev då i sin predikan, när han beskrev detta, att ni har säkert varit på sådana sidor på nätet med era mobiler, att så fort någon annan kommer i närheten så har ni blippat bort sidan. Känt att det här vill jag inte att någon annan vet om. Det här är ingenting som är unikt för mig eller för dig som lyssnar. Det här tror jag är mänskligt hos oss. Genom att vi har del av arvsynden som kom då de första människorna i paradiset åt av frukten i trädet som Gud hade förbjudit dem att äta av. Men i 13:e versen som jag redan läste så står det: men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där det något blir synligt finns det ljus. Detta ljus är Gud, det är Guds ord. Vi kan inte dölja något synligt för Gud. Vi kan inte ens dölja våra tankar för Gud. Därför är det så viktigt att vi orkar kämpa. Även när köttets begär känns övermäktiga. När själafienden har lyckats komma oss in på skinnet. Att vi då orkar vända oss till någon kär broder eller syster. Eller orkar komma till mötet eller till bibelklasser. För att där få höra tröstens ord. Om att Jesus dog också för dig. Också för dina synder, dina brister, dina fel, dina svagheter. Så att också du får ikläda dig de rena kläder som är alldeles rena inför Gud. Så att du en gång får kliva in i härlighetens himmel. Vidare i texten beskrev han att vi skulle leva inte som ovisa människor utan visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag vet inte om någon av er minns när det var väldigt vanligt att på möten och kanske särskilt på sommarmöten att det fanns människor som högljutt under den predikan tackade Jesus med uppsträckta händer. Ibland reste de sig upp och utropade sitt tack till Jesus. De var uppfyllda av anden. Deras hjärtas bägare rann över. De kände sån tacksamhet för att de som syndiga människor hade blivit försonade genom Jesu död och uppståndelse. Det är lite det talas om här. Berusa er inte med vin, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Ibland när man är nere, när man känner svaghet och ensamhet, så är det skönt att få lyssna till Sions sånger och psalmer. Samma sak när vi kom hit och vi fick sjunga tillsammans. Samma sak när ni som deltar i kören samlas här efteråt för att sjunga. Så upplever ni säkert en del av den glädje som vi kan uppleva här i tiden. Men tänk er, kära ungdomar, om vi orkar tro till den dag då vår tid är inne, så kommer vi att stå där alldeles rena och vackra inför Gud. Han kommer att se på oss helt syndfria människor genom sin sons försoningsgärning. Och då får vi verkligen sjunga av med uppfyllt hjärta hymner och andlig sång till Guds pris och ära. Kära ungdomar, även i denna stund när ni har kommit från vardagens bestyr till detta möte, så har ni gjort ett bra val. Ni har kommit för att höra vad helig ande har att säga, för att bli stärkta i er tro. Och den största styrkan finns i evangeliets kärna, syndernas förlåtelse. Också i denna stund får du, där du sitter, tro alla synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Alla synder är förlåtna. Och ni som sitter och lyssnar via nätet, känner att själafienden har omringat er under varje dag. Själafienden har trängt sig in på er. Jesus dog också för din skull. Tro också du alla synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. När vi orkar tro på detta sätt, så får vi en gång komma till det som är vårt mål i tron, härlighetens himmel. I Jesu namn. Amen. Vi stillar oss i bön. Vår himmelske Fader, vi vill tacka dig för denna korta stund. För att du låter oss samlas in till ditt ord. Vi ber, käre Fader, bevara oss som dina barn denna kväll, men också varje dag som vi får här på jorden, så att vi när du tar dig till oss, när du tar oss till dig, att vi får vara i den skara som du kallar till dig i härlighetens himmel. Och vi ber, Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.